Innan vi drar igång veckans avsnitt så har jag ett viktigt meddelande till alla våra lyssnare där ute. Nu är läget tyvärr så att vi måste få in en ny sponsor för att kunna fortsätta med den här podden i höst. Och vi vill ju så gärna fortsätta med den här podden. Den känns viktig. Det känns som att den fyller en funktion och ja, många verkar ha fått hjälp av den här podden. Och det gör oss väldigt, väldigt glada och stolta. Som med det sagt undrar jag, har vi någon företagare där ute som skulle vara intresserad av att samarbeta med den här podden? Alternativt någon som jobbar på ett företag som ni tror skulle vara intresserade att sponsra denna podcast. Denna podd har god lyssning, väldigt överkomliga priser när det kommer till samarbeten samt att det är ju väldigt mycket goodwill att som företag förknippas med en sån här podd. Det ska man icke underskatta. Är du intresserad? Vill du hjälpa oss att fortsätta försöka hjälpa människor? Hör av er till nemohyden@gmail.com så tar vi det därifrån. Nu drar vi igång veckans avsnitt.
Torsten fick ju mig att verkligen, jag vet inte om jag innerst inne trodde det, men jag hoppades väl, och det är också typiskt för ett medberoende, att varje gång var ett isolerat ögonblick, men liksom, det här är sista och det här, och det fanns alltid förklaringar, ja men det här klassiska. Och jag någonstans köpte det, för jag ville så desperat gärna att det skulle vara så.
Det är onsdag och jag sitter i en mysig fåtölj på Östermalm i Stockholm. Och vid min sida har jag min vän och parhäst Magnus Hedman.
Ja, du heter Nemo Hedén.
Ja, det gör jag. Och podden heter Hedman och Hedén, en beroendepodd. Mm. Och ni ska känna er varmt välkomna till ännu ett avsnitt.
Ja, det är onsdag igen. Mm. Vad har hänt sen sist då?
Så mycket.
Är det det?
Så mycket. Nej, men vad har hänt sen?
Paddelbarn.
Ja, men det är det vanliga. Mm. Det är inte så mycket. Det är ganska enformigt mitt liv, men också omväxlande får man säga. Både och. Alltså jag har mycket saker jag gör, men jag gör också dem varje vecka. Förstår du vad jag menar? Mm. Men det blir det. Poddande, paddel, pappaskap.
Ja. Ja, det är de tre pena.
Ja, och så en del tolvstegsmöten däremellan och sådär. Men du då? Hur har du varit sen sist?
Bra. Jättebra. Ja, men jag gör ju också rätt mycket likt, så här, tränar och sådär. Men sen har jag x antal olika bolag ju. Även om alla har med välmående att göra, så jag har ju ändå mycket olika saker som jag gör. Så där. Men det håller jag faktiskt på att dra ner lite på. Du vet det här klassiska, att om man fokuserar på för många olika saker så blir det inte någon bra. Nej. Så att nu ska jag lägga lite mer fokus vid vissa av de där sakerna istället.
Vi har fått lite reaktioner på förra veckans avsnitt med Vanja Wikström.
Mm, det har vi. Det räknade vi med också.
Det räknade vi med, ja. Men jag tänker ändå att ett förtydligande är på sin plats.
Ja, det är det väl. Vi vill ju belysa också skillnaden på, som vi säger då, missbruk och beroende.
Mm. Något som Robert Boman lärde oss egentligen i den här podden.
Ja, precis.
Och vi har tryckt på det om och om igen, att det är en stor skillnad på att ha missbrukat någonting i några år, eller kanske ännu längre, och faktiskt ha utvecklat beroendesjukdomen. Mm.
Det Vanja gör i sitt avsnitt är ju att hon tydligt beskriver hennes situation. Mm. Det måste vi vara tydliga med. Men också att för er som lyssnar, att alla behöver inte ha beroendesjukdomen som lyssnar här och som kanske känner att man har problem. Utan man kan ju de facto testa sig fram om man inte har gjort det hittills, som hon gjorde. Märker man att det inte funkar, då får man söka ytterligare hjälp. Mm. Det är lite så som jag tänker.
Problemet är att folk som har beroendesjukdomen, det är ofta så att man letar liksom anledningar och ursäkter och halmstrån att faktiskt få använda sin drog eller ta ett glas igen.
Så är det.
Och då kan det bli så att folk hör Vanja-avsnittet och tolkar in då, ja men hon lärde sig dricka. Men vi vill verkligen poängtera att det är liksom, Vanja är ett extremfall får man nästan säga. För man hör extremt sällan om det.
Ja. Ja. Så låt oss vara tydliga till oss som har beroendesjukdomen så säger jag och Nemo, försök inte göra som Vanja utan fortsätt på den inslagna vägen du gör med självhjälpsgrupper eller vad, den hjälpen du nu har tagit. Försök inte att gå tillbaka till din substans och tro att det kommer att funka.
Men vi tycker det är viktigt att belysa alla sorters öden, även Vanja Wikströms.
Absolut, absolut.
Så är det. Och veckans gäst, det här blir kul.
Ja, det här blir riktigt kul.
Ja.
Blir det. Det kanske blir jättekänslosamt också.
Det får man se. Ja. Och du har ju hängt lite, festat lite med henne, eller hur?
Nej, det har vi inte. Men vi har sett en del under åren och det är en person med sprudlande energi och som jag har all respekt för utifrån allt som hon gjort och står för. Så att det här ska bli spännande. Mm. Väldigt spännande.
Ska vi plocka in henne?
Ja, vi gör det.
Varmt välkommen Annika Jankel!
Tack så mycket. Kul att vara här.
Härligt att ha dig här och tack för att du tar dig tiden att vara med.
Mm, men ja, jag tycker att det är ju super. Jag är impad av er. Jag kan börja där. Som båda går 12-stegsprogrammet och som liksom har lyckats. Liksom, det är en inspiration för många. Det vet jag.
Det var någon som sa det till mig att av 100 pers som går på 12-stegsmöte så är det kanske 10 pers som provar att göra stegen och en som förblir nykter.
Det är, så,
det är en ganska dyster prognos.
Men det var någon som sa det till mig och det är liksom jag bekräftade siffror. Men det låg någonting i det. Mm. För jag är inne på mitt sjunde år nu som clean. Och om man tänker på alltså alla de åren man har gått, alla de människorna som har florerat i rummen, så är det ju faktiskt så att de flesta ser man inte igen. Mm. Och många går ju och dör i värsta fall. Så det är, liksom, det är ju en dyster sjukdom. Det är, alltså, överlag så är det ju så.
Får jag fråga en grej bara, Nemo? När du säger det för 7 år sedan, då, vad är det som gör att du... Vad är det i dig som gör att du har lyckats, tror du? Om du liksom gör en summering av de här 7 åren som får dig att fortsätta och liksom på samma bana?
Jag tror att det dels är en slump. Alltså på ett sätt. Att det var så här, jag fick mycket sidovinster i början som motiverade mig mycket. Jag fick behandlingsplats på ett bra behandlingshem. Samma som Magnus var på. Mm. Det var mycket grejer som funkade för mig. Jag hade nyktra föräldrar som kunde supporta mig. Och jag säger inte att det är en slump, att det är tur att just jag förblev nykter. För jag valde också att verkligen sätta det här först. Alltså jag var så jävla rädd för att gå tillbaka. Så första året i min nykterhet så bodde jag i de här rummen. Mm. Jag gick på liksom 3 möten om dagen. Jag undvek varenda stökigt sammanhang, alla stökiga kompisar, för att jag var livrädd för att falla tillbaka. Mm. Och jag tror den här desperationen som jag kände då, att jag verkligen vill ha en förändring, jag tror den var vinnande för mig.
Men kan du se en likhet, eller kan ni båda som nu har liksom gått så pass långt så att ni sitter här och talar om det på det här sättet, kan ni se någon gemensam röd tråd mellan liksom de som faktiskt gör det här och fortsätter?
Jag tror att det är de som väljer att prioritera det här.
Ja, det är det handlar om. Man kan inte ha båda världarna kvar. Så att, precis så. Man prioriterar och man sätter det först helt enkelt. Och det gör ju att prioritera.
För de flesta som kommer in på 12-stegsmöten, de vill ju gärna ha en fot kvar i det andra livet. Mm. Och grejen är så här att du kan mycket väl ha dina stökiga kompisar framöver, men att ha dem i början, när man är skör, man är ny, man ska göra den här stora förändringen, att då ha en fot kvar i den världen, det funkar inte. Nej. Alltså det är liksom den tuffa sanningen, men det funkar inte. Och jag tror att man måste prioritera liksom det här nya livet och verkligen komma in i det och göra det till en del av ens liv.
Sen är det ju många som kommer in i rummen, de är inte riktigt redo och man får ju en vit bricka varje gång man kommer. Som nykomling eller om man har tagit återfall. Och det är ju många som har tagit 15-20 brickor som sen till slut så har paletten trillat ner.
Så att, exakt.
Jag tror att i våra fall, för både oss, så när vi verkligen bad om hjälp, då var ju vi fucked liksom. Mm. Vi pallade inte mera.
Nej.
Jag menar, i mitt fall, jag stod och höll på att hoppa från min balkong. Så då har man inte så många alternativ kvar liksom.
Jag träffade en tjej i helgen och hon berättade att hon hade varit rökfri i, jag kommer inte ihåg om det var 22 eller ja, någonting sånt, över 2 decennier. Så hon kände sig jäkligt så här, säker på att gud, jag kan ta ett blås för nu är det så safe. Och sen sa hon att på 1 sekund så föll hon tillbaks. Samma kväll köpte hon ett paket Marlboro och så är hon tillbaks. De var för 22 år sedan. Och då undrar jag, nu är jag som ställer frågorna, känner jag.
Vad härligt. Jag programledarrollen är så cementerad.
Jag kände bort att jag var gästen där. Jag trodde ni var mina gäst. Nej, men, och då undrar jag naturligtvis, finns det fortfarande ögonblick för er där ni kan känna er sugna eller känner så här exkluderade för att ni är på den där festen och det ser så härligt ut med det lilla glaset eller det lilla... Finns det sådana liksom isolerade ögonblick idag för er?
Jag tror att Magnus får svara på den frågan, för att jag lever ett liv där jag inte är i festsammanhang. Jag...
Nej, men det behöver inte vara fest. Det kan vara, du ser en film, du ser klirr-klirr. Kommer det ögonblick där det där suget kommer tillbaka? Det är mer det jag är ute efter.
Nej, det som var tuffast för mig i alla fall var att gå på fotboll efter. För det var så starkt förknippat med att dricka bärs och skrika och vråla och så här. Men det var tufft ganska länge, minns jag. Men nu har det gått så pass lång tid att nu är det verkligen en icke-fråga. Men då gjorde jag ett val att jag bytte från klacken till familjeläktaren, helt enkelt.
Mm.
Och det hjälpte mig mycket, liksom. Men nu har det gått så många år att den där nostalgiska känslan eller saknaden, det har gått över, liksom.
Skönt!
Ja, det är skönt.
Vad säger du då, Magnus?
Nej, men jag hade ju, alltså för min del, alltså alkohol har ju aldrig, jag har ju aldrig suttit och druckit i min ensamhet eller sådär. Så att för mig så var ju drogen, alltså när jag tog droger, då gjorde jag det när jag var hemma ensam och när jag var nykter.
Just
alltså
det.
Torrladda, som man säger. Då satt jag hemma och tog droger. Så att för mig så blev inte det här med festandet... Ja, i början så tyckte jag... Men jag höll mig också undan i början. Idag, ja men du såg när vi sågs till exempel. Jag går där med ett vinglas eller champagneglas. Men jag har alkoholfritt i mitt liksom.
Det är någon no big deal helt
nej,
enkelt.
Nej, det är ingen som tänker på det.
Nej.
För att jag menar... Fan, jag dansade lika mycket som de andra i början där på den där kräftskivan liksom. Så att, men det tar tid. Mm. Och man måste någonstans hitta en väg. För att det vi stöter på ofta, jag och Nemo, det är ju folk som säger så här, men fan, alltså jag vill inte känna mig utanför. Och när folk håller på att fråga, varför dricker du Ramlösa? Man måste hitta en kommunikativ del. Som någon skulle säga till mig, men Magnus, vad fan dricker du inte för?
Mm.
Ja, men då skulle jag kunna säga, nej, för att jag är allergisk. För att det är ju en fysisk allergi.
Absolut.
Så då ljuger jag inte, för jag ska inte ljuga.
Nej.
Eller så är det bara, jag har druckit nog i mitt liv.
Mm.
Det passar inte mig, det fuckar upp mitt liv.
Mm.
Man måste som person hitta sin grej att besvara, liksom. Mm.
Egentligen är det helt sjukt att man ska behöva redovisa.
Ja.
Att inte folk bara kan liksom...
Skita i det när jag vill köra sitt race. Ja.
Men om man ska generalisera lite så är det ju så att de enda människorna som ifrågasätter ett nyktert val är ju oftast människor som har någon slags... Ja, men,
det är laddat.
Det är laddat och det är oftast någon slags riskfunderad sida också. För vanliga människor som har en sund relation till alkohol, de bryr sig inte.
Noterar inte.
Nej, ens. De är ju verkligen, de är bara, aha, okej. Okay. Liksom så här. Men om de själva är personer med alkoholproblematik, då kan de vara så här, antingen skeptiska eller nyfikna, men de reagerar på något sätt. Det blir en laddad fråga liksom.
Mm.
Och det där märker man ju av väldigt tydligt.
Mm,
men nu ska inte det här handla om mig och Magnus. Vi ska prata om dig. Aha. Försök inte.
Nej.
Det är också ett sätt att fly.
Ja, jag förstår det. Men det här är intressant, för det här påminner mig om när jag intervjuar programledare i min andra podd.
Mm.
Nemo möter en vän. Varenda gång jag har haft så här programledargäster som Peter Gide, Christian Lok, då har, varenda gång har det vänts på. De börjar alltid fråga mig frågor. Alltså så här, och jag var så här, vad är det här? Sluta nu! Det handlar om dig. Mm. Försök inte.
Mm. Det är kanske därför man väljer att bli journalist eller programledare, för att slippa sig själv. Man får ställa frågor till alla andra, eller hur?
Ja, det är så.
Ja.
Ja, vi är mycket glada över att ha med oss IOGT-NTO som samarbetspartners i den här podden. Eller hur, Magnus?
Väldigt glada är vi, till och med Nemo.
Ja, och idag ska vi träffa Rama Ali som engagerar sig i föräldrarstöd som är en viktig del i IOGT-NTOs organisation.
Ja, det kan man verkligen säga. Så att, då är det så här, Nemo. Föräldrarstöd är en verksamhet med föreningar i olika socioekonomiskt utsatta områden runt om i landet. Föräldrarna engagerar sig med fokuset att barnen inte ska börja med droger och hamna i missbruk och kriminalitet. De gör ofta familjeaktiviteter, nattvandringar, föreläsningar och så vidare. Allt för att förändra sitt område till det bättre.
Mm.
Och som du sa, det är Rama Ali som vi ska intervjua.
Varmt välkommen till podden, Rama.
Tack.
Hur länge har du varit engagerad i verksamheten och hur kommer det sig att du gick med?
Jo, jag har själv engagerat mig i föreningslivet över 10 år. Men själva verksamheten i föräldrastödet har jag varit engagerad i lite mer än ett år. När man jobbar i föreningslivet så ser man ju behovet av föräldrarna med tonårsproblematik och droger och allt det. Det är lite skamligt att prata om det. Så det var bra att engagera sig i det här projektet. Att föräldrarna får mer stöd och de kan vända sig i samhället om det finns behov av det.
Vilket är ditt finaste minne från ditt arbete med föräldrastödet?
Jo, det finns många faktiskt fina minnen. Men en av dem var att vi bjöd in en tjej som har varit missbrukad ganska länge. Sedan 13 års ålder har hon använt droger. Och så vi bjöd in henne som föreläsare. När hon den kvällen kom till oss och föreläste var inget öga tår. Alla föräldrarna var rörda av hennes historia. Det var det finaste minnet.
Fint.
Vad ser du för positiv förändring annars tack vare den här fina verksamheten?
Många föräldrar anslöt sig ju på kort tid. Det öppnades många dörrar i samhället. Många myndigheter också tyckte att det här var ett positivt projekt. Och bjöd sig in till föreläsningar. Så vi fortsätter med det. Så det är positiva att både myndighet och föräldrarna tyckte att det var bra projekt.
Ja, det var jättefint alltså.
Tack Rama för att du ville vara med i vår podd och dela lite om detta.
Vilken grej, det här var verkligen upplyftande.
Mm. Ja. Kanon.
Och om du känner att du behöver hjälp med föräldrastöd så ta kontakt med IOGT-NTO genom att gå in på iogt.se.
Tack IOGT-NTO för att ni är med och möjliggör den här podden.
Stort tack och tack till dig Rama för att du var med.
Tack.
Vi ska prata om din story.
Mm.
För du har ju faktiskt en ganska lång och tung story av anhörigskap / medberoende.
Mm.
Vart tar den sin begynnelse?
Min analys så här retroaktivt är att jag växte upp i en väldigt så här, trygg miljö. En väldigt kärleksfull familj. Jag var tryggt liksom yngsta barn. Men jag hade en väldigt så här... Det kan ju låta som att man slår sig själv på bröstet eller slår sin mamma på bröstet. Väldigt hög empati. Man ska ta hand om sina medmänniskor. Och det är ju väldigt fint. Att är det någon som mår dåligt så ska man ta hand om den. Man ska liksom bry sig om sina medmänniskor på en väldigt hög empatisk nivå. Det talades väldigt mycket om sånt. Och då tänker jag så här att det kanske liksom, för ibland är det liksom lite målfoto mellan extremt hög empati och medberoende. Lite om jag liksom gör en så här enkel analys av andra jag mött som har det här medberoendet. Men i mitt fall då, så det är bakgrunden då, det var inte medberoende men någon form av släktskap med det som sen kom när jag... Jag blev tokkär. Jag träffade mannen i mitt liv. Det regnade stjärnor från himlen. Han frågade om jag ville ha ett barn med honom, typ date nummer 2. Det var liksom stormande kärlek.
Mm.
Och efter några månader var jag gravid och det var ju fantastiskt såklart. Jag började nog blunda ganska tidigt när vår första dotter hade kommit. Jag blundade för att jag såg problem. Jag insåg att okej, det här kommer bli mitt ansvar. Det här är mitt ansvar. Varför då? Jo, för att han hade ju så mycket viktiga saker och hade liksom den här stora konstnären. Och jag köpte det. Alltså det gjorde jag verkligen. Jag köpte det för att jag var så lycklig över att vara mamma och jag var så kär och allt det här. Men för att göra en lång historia kort så tror jag ganska snabbt under min andra graviditet och när vi väntar vårt andra barn, då började jag se problem. Och det här är ju... Alltså medberoendet insåg jag ju absolut inte då, men jag kan nu när jag tittar tillbaka hur det var så är det liksom ett solklart medberoende, hur jag, när det liksom började eskalera, när hans missbruk började eskalera, så var ju jag den första att liksom skydda honom och skydda fasaden utåt, och jag ville inte att någon skulle märka någonting och så vidare. Så att det kom ju i små steg, men sen i takt med att missbruket liksom ökade, för att till saken hör att han var ju väldigt så här hyllad och fräsch, som man kan vara, ja, men när man är väldigt ung och man håller på med droger.
Ska vi berätta för lyssnarna vem det är?
För ja, jag pratar så där. Jag tänkte, vad bra att du frågar. För då,
det kanske kan finns svara. Några som faktiskt inte vet.
Nej,
det.
Nej, men absolut. Nej, men jag tänker mer så att jag inte är en sån där, sånt där ex som sitter. Men det här är ju väldigt, det här har jag ju pratat om tidigare, inte minst han. För han har ju liksom lanserat sig själv lite som riksnarkoman på ett plan. Och det är Torsten som är mina barns far, Torsten Flink. Och ja, hur som haver. Så att, liksom i början var det en ganska ensam, vad ska jag säga, situationkamp. Därför att han var så himla hyllad då. Han var liksom Bergmans arvtagare. Och det var liksom ingen som ville se de här liksom eskalerande problemen. Ingen ville se. Och när jag började så där få utveckla en egen detektivverksamhet för att inse vad är det som händer. Och jag började liksom så här läsa gula recept som andra läser romaner på den nivån. För att jag hittade ju över, han var ju inte så bra på att gömma grejer. Jag hittade in i kollegieblock eller bakom elementen eller i stövlar eller i. Och när jag började hitta liksom gula recept med, på den tiden var det inte så digitala recept, utan det var liksom pappersbitar. Då liksom, men oh my god, Annika Jankell, ketogan, vänta. Men jag har inget, hur kan han, och mitt personnummer, liksom recept utskrivna i mitt namn, det var ju märkligt. Och ännu jobbigare när man då liksom gick in i FASS och läste, vad är det här? Oh my god, det är tung morfin. Så här. Och så liksom, så i, vad jag försöker säga är att i början då, den första tiden, första kanske åren, så var det väldigt mycket en ensam kamp att ringa de här knarkläkarna då som har skrivit ut skiten. Såna grejer.
Och vad var responsen från dem?
Nej, men det var ju, jag hotade ju med polis och såna här saker, men tog liksom, vågade inte riktigt. För samtidigt så vill jag ju inte outa Torsten. Alltså det var ju, det där medberoende är så tydligt, hur jag på något sätt drog tillbaka. Och det var ju samma med honom, när jag liksom hade så här bevis. Haha! Så här. Och Torsten fick ju mig att verkligen, jag vet inte om jag innerst inne trodde det, men jag hoppades väl, och det är också typiskt för ett medberoende, att varje gång var ett isolerat ögonblick, men liksom, det här är sista och det här, och det fanns alltid förklaringar, ja, men det här klassiska. Och jag någonstans köpte det, för jag ville så desperat gärna att det skulle vara så. Mm. Det här var liksom, nu är det över, nu börjar en ny fas. Så det var liksom, jag kan se hur under ett antal år hur detta eskalerade tills det inte längre var hållbart.
Konfronterade du honom någonting?
Ja, det är det jag menar. Det var ju han som liksom, jag konfronterade honom, det blev stora, liksom jag hotade om det igen, du får inte träffa barnen eller du får, liksom, sånt där man säger, men som blir inte så. För det blir liksom en försoningskärlek också. Liksom han blir arg, jag blir arg, sen blir han ledsen, så blir jag ledsen, och så blir vi kära. Nej, men
det blir ju en extra problematik också i det här. Det finns ju en, just kring medberoende, som kallas för slutna familjesystem.
Där
man håller allting internt. Och det skapar ju också, speciellt i ert fall som offentliga också, att ja, men om jag ska ta nu ett steg och göra någonting så kommer det att outas. Alltså våran lilla, vad säger man?
Fasad
kommer ju att rämna totalt.
Yes.
Och då är man inte beredd på det, plus att man har medberoendet. Så att det blir ju en oerhörd belastning för den personen som inte lider av beroendet i det här.
Nej, men exakt. För man vill ju inte, man vill ju absolut inte att det ska hända, att fasaden ska rämna. Man vill heller inte vara illojal. Men det där att tänka att jag liksom skälper mer än hjälper genom att liksom, för om man ska rannsaka sig själv så tillåter man ju.
Ja, man möjliggör fortsatt beteende,
ja, beroende. Ja, man sätter inte gränser. Mm. Och det är väl också vad medberoende är. Att man kan inte sätta gränser. Mm. För det lär man sig sen. Eller jag gjorde i alla fall när jag gick i terapi ett antal år. För att jag, när jag liksom... Ska jag berätta hur jag förstod att jag var medberoende?
Mm, absolut.
Men okej, så här är det. Okej, nu hoppar vi liksom lite i tid, för nu har det gått så pass att det är inte hållbart längre. Det har kommit ut i media, alltså det är på teatern och så vidare.
Hur många år snackar vi?
Ja, 6-7 kanske, typ.
Får jag bara fråga, hur gammal var du här?
Ja, alltså jag var 29 när vår första dotter föddes. Mm. Så att jag var väl 35 ungefär. Mm, okay. Och då är det så att han har hamnat på ett behandlingshem och jag blir inbjuden på en sån här anhörigprogram. Mm. Och vi sitter där och då är inte de, alltså våra anhöriga då, de är inte med, nu är det bara anhöriga. Det är liksom ett litet... Och vi sitter så här runt ett bord och det här är första gången jag är på något sånt här. Jag vill inte riktigt kännas vid. Jag är lite liksom så här, tycker ändå att det är jag och dem. Mm. Men det är också liksom, ja. Och då så är det en kvinna som liksom håller i taktpinnen lite, så här, lite beskäftig. Hon har varit med förr, om man säger så, och hon vet och kan allt. Och jag sitter och liksom lyssnar lite så här, tycker att hon är lite too much på något vis. Men så säger hon så här med en svepande gest att ja, nej, men många av oss som sitter här runt bordet är säkert inte bara anhöriga, utan jag tror att det är fler än jag som är medberoende här. Varpå jag så här blixtsnabbt säger, ja, för där gick min gräns. Jag bara, ja, fast jag är inte ens en sån som tar en Alvedon när jag har ont i huvudet. Och det som är intressant här, när jag fäller den här korkade kommentaren, så känner jag på en nanosekund blickarna från de andra som har fattat vad medberoende är. Mm. Jag ser i deras blickar, det här går så fort, för att förstå vad det handlade om. Att det inte är medmissbruk som jag trodde. Mm, för de tittar på mig som att jag är liksom tappad bakom en vagn. Nej, men så att jag förstod där och då, liksom, det var, gick så fort att, men gud, okej, okay, det är ju det jag är. Jag är medberoende. Och efter det så det var ju ett fantastiskt ögonblick det här egentligen. För att det blev en ögonöppnare och jag bara, jag måste avprogrammera mig det här. Hur gör man? Mm. Och sen började min resa mot att så här, bli av med mitt medberoende, vilket jag gjorde i KBT. Vilket också är intressant därför att jag är liksom lite så här, ni vet, man har lite bråttom så här. Jag tror att, ja, men hur svårt kan det vara liksom? Och den här terapeuten säger efter vår första session, så säger hon så här, alltså det är jätteokej att du kommer hit och intervjuar mig för 750 spänn i timmen, helt okej. Jag har tystnadsplikt och om du vill komma varje fredag och betala för att intervjua mig, it's fine.
Det är som här ungefär.
Ja. Exakt.
But without the money då.
Men ja, alltså. Vi vet inte om hon betalar oss här.
Vi får se. Ja.
Precis. Och då liksom gick jag hem och hade fattat hela grejen, trodde jag. Andra gången säger hon i slutet av vår session, säger hon, jag tror att när du träffar dina vänner och väninnor, då sitter du och pratar om Torsten och berättar grejer och sådär. Jag tycker vi ska lämna honom utanför om du inte har något emot det. Du betalar ändå. Ska vi inte ta reda på varför, liksom lyfta på dina stenar och ta reda på varför du gör dina val? Så tredje gången, då började det på riktigt. Då fattade jag, okej, det här är en resa som jag måste göra som inte handlar om Torsten såklart. Det handlar ju om mig, mitt medberoende. Så att, det var starkt. Sen gick jag faktiskt i terapi 3 år för att komma underfund med hur man sätter gränser och hur och varför och därför.
Men var ditt mål då att försöka lappa ihop er relation också, eller var det mer för dig att bara bli fri?
Det var för att jag förstod att För att jag har ett livslångt förhållande. Det har man ju när man har barn med någon. Sen även om man inte ens ses så är... Torsten har alltid haft en förmåga att vara väldigt så här, närvarande i sin frånvaro. Oavsett vi liksom, om ni förstår.
Vad betyder det?
Ja, vad betyder det? Att, ja, men han är ju på tapeten. Och han, alltså, när ungarna var små, då var det ju sådär... han är ju... Alltså, jag måste säga det nu när jag sitter och pratar om honom. Att jag har jättemycket kärlek till Torsten. Alltså jättemycket kärlek. Men jag sörjer honom lite ungefär som man sörjer någon som har gått bort. Så det är viktigt. Ingen önskar mer än jag att han ska må bra i sitt liv. Det är därför jag blir rörd när jag ser er. Förstår ni vad jag menar?
Mm.
Ja, okej. Okay. Men han är ju en person som... Jag vet inte om ni känner igen det, men som bygger väldigt mycket luftslott. På måndag, så här, då börjar mitt nya liv. Det är ungefär som någon ska banta eller sluta röka. Men på måndag börjar eller träna eller vad det kan vara. Och vårt liv tillsammans byggde mycket på det här luftslottet. Att vi skulle flytta till det här röda huset med vita knutar med ungarna. Alltså, så det fanns ju... När man talar om det här så är det ju inte som att... När man talar om missbruk och medberoende och allt det här så är det som att man glömmer bort att det finns också ett liv som är fint mitt i det här och som man vill ska vara ännu finare om man bara fick ta bort en substans. Och i och med att man, om man är då så aktiv dels i sitt missbruk och dels som konstnär så är det klart att han hade ju fullt upp med sitt men hade den här någon slags längtan och massor av kärlek så att han var ju väldigt så där styrd och ställde men sen blir det ju inte riktigt som man planerar.
Mm.
En människa som lever så oerhört i nuet, det är det som händer nu och det är det jag känner nu, då kan man ju planera hur mycket som helst och liksom ta plats i det. Och det är det jag menar med att vara närvarande i sin frånvaro. Han planerar ju oerhört mycket vad som skulle hända. Och på lördag händer det här. Och sen ska vi göra det här. Och liksom, så hela tiden till att vara närvarande.
Hur förhållde du dig till dina barn och Torsten? Vad tänkte du? Tänkte du så här att... Alltså hur många chanser gav du honom att komma tillbaka? Eller kunde han komma och gå lite som han ville? Eller försökte du skydda dem så att inte de skulle uppleva hans kaos? Eller hur tänkte du där?
Bra fråga. Du vävde in massa bra grejer där. För att det var flera saker som säger check. Ja, jag försökte. Nej, jag måste säga att jag var ändå ganska hård när det gäller att komma över tröskeln. Påtänd eller full. Var mest påtänd. Det som är grejen är att vi bodde inte ihop i den meningen att när vi träffades, det gick ju ganska fort allting. Så han hade sin lägenhet och jag hade min och min lägenhet var större och det var basen. Det var där jag bodde med barnen. Sen liksom kom och gick han. Men där var jag faktiskt, för mig var det oerhört viktigt att skydda barnen från kaoset. Sen ska jag inte säga att det alltid har lyckats 100, såklart. Och man får inte glömma att barn, de är intuitiva, de känner ju grejer.
Ja,
liksom, så att det är lätt att tro att det man säger är det som gäller. Men det är det hur man själv mår eller vad man gör. Men min ambition var väldigt tidigt att oj, liksom, de ska inte drabbas av det här. De ska ha den bästa barndomen. Så att jag skulle säga att jag levde nästan ett dubbelliv själv, kan man säga.
Hur påverkade ditt mående i det här? För jag vet ju själv som medberoende just att det till och med så pass långt gånget idag man har sett studier att det sker patologiska förändringar i hjärnan.
Mm.
Även hos en medberoende. Hur mådde du i allt det här? Vad hände i dig? Alltså, blev du kraftlös? Vad hände?
Nej, men jag tror att det kom retroaktivt, om man kan säga så. För grejen är den att jag var mamma.
Mm.
Jag ville vara en bra, pigg, glad, kärleksfull, trygg mamma. Eftersom jag var lite både mamma och pappa, ansvarsmässigt på alla sätt. Jag skulle försörja dem själv. Liksom. Så att på något sätt så hade jag så fullt upp så att det inte förrän senare som man, när man är liksom safe, det är ungefär som att man blir sjuk på semestern för man har inte tid att bli sjuk innan, men sen när man slappnar av. Så jag skulle nog säga att när jag tittar tillbaks på den här ganska unga mamman som liksom var all over the place på något sätt, så kan jag tänka så här, men jäklar, hur mådde hon egentligen? Mm. Det var som att och det liksom det jag har lärt mig om medberoende, det är just det där att man blir expert på att trycka undan sina egna känslor. Mm. De får liksom inte ta plats. Och det är ju lite det handlar om. Ett medberoende handlar ju om liksom låg självkänsla. Och jag skulle nog säga att jag glömde liksom lite bort.
Mm.
Det jag gjorde var inte lika, det var inte så viktigt. Man liksom går mera upp i att man ska lösa den här situationen hela tiden. Mm. Så skulle jag nog uttrycka det. Ja.
Vi är jätteglada och tacksamma över att ha med oss The House Rehab som samarbetspartners i den här podden vecka ut och vecka in.
Ja, det är otroligt. Och det tycker jag också tyder och visar väldigt tydligt på hur angelägna de är om att hjälpa människor.
Mm.
Att de har funnits med varenda avsnitt i våran podd.
Och man märker ju också att The House verksamhet går bra. För de bygger ut, de expanderar, de ploppar upp lite överallt i världen nu. Mm. Och de har även börjat med gruppterapi. Det händer mycket kring The House och det är ju ett kvitto på att det går bra.
Det är ett kvitto på att det går bra, absolut. Och det har vi också fått höra av våra lyssnare som har hört av sig och som har fått hjälp, vilket är fantastiskt. Och det, alltså grejen är så här också, när man tittar på hur människan lever idag, så det är mycket stress, allt ska gå väldigt fort. Det är hög press och stress på sina arbetsplatser och så vidare. Så att just att ta sig själv tiden till att tillfrisna kan vara ett jäkligt stort steg.
Mm.
Det kan vara väldigt svårt. Och många av er som lyssnar kanske har gått på 12-stegsmöten men inte känt att det har varit någonting för er, för ni kanske inte riktigt är där. Vänd er då till The House, för där är det ju proffs.
Mm.
Det är ju renodlade proffs som är där.
Mm.
Och Robert kan det här, han har valt sitt team utefter kompetens, erfarenhet. Och därför så tycker jag så här, vad har du att förlora?
Mm.
Ja, egentligen ingenting.
Och om man har frågor kring The House prislista, eller beroende, eller medberoende, eller egentligen allt som händer kring The House, vart mejlar man då?
Då mejlar man till våran kompis Sandra. Sandra@thehousestockholm.se.
Tack The House!
Tack!
Men tog du ett snack med Felice och Happy när de kom upp i åldern att de förstod att deras pappa kanske inte var som andra pappor?
Ja, jag började mycket tidigare än att de kom upp i ålder. Men jag utvecklade hur jag talade med dem i takt med att de blev äldre.
Mm.
När de var små, jag kommer ihåg hur jag... Det var några situationer som gjorde att jag var tvungen att förklara saker.
Vad kunde det vara?
Det kunde vara att på lördag, då ska vi gå på Gröna Lund och ni ska få köpa precis vad ni vill inne på Lens leksaksavdelning på lördag. Och så blir inte det här av, till att han kommer hem till oss och får något utbrott på mig av någon anledning, så att de blir rädda eller liksom tycker att det är obehagligt. Så det är liksom alla möjliga vardagssituationer, eller på att säga, men liksom sådana situationer där det krävs att man som vuxen förklarar för barnen, när man ser att det här var ju liksom inget bra. Man ska inte lova barn massa saker, eller man ska inte utsätta barn för obehag. Men då kunde jag säga så här, Kalle till exempel, han är allergisk mot nötter. Käkar han nötter, då blir ju han liksom sjuk.
Mm.
Lisa, hon är allergisk mot äpplen. Alltså, pappa är allergisk. Jag försökte liksom förklara, pappa är allergisk, typ, tål inte de här tabletterna som han äter. Och när han gör det, för han kan inte låta bli, ungefär som Kalle inte kan låta bli chokladen eller nötterna eller äpplet, då blir inte han sig själv. Och när man inte är sig själv, då blir man lite konstig och man kan inte ta hand om sig själv, och därmed kan man heller inte ta hand om andra. Och det där köpte de. De såg det som en sjukdom, vilket de fortfarande gör, vilket jag gör. I takt med att de blev äldre så förstår de ju mer och mer och mer. Och då kunde man prata mer. Så vi alltid talar väldigt öppet och naturligt och började väldigt tidigt. Så de har liksom på något sätt ändå fattat ganska mycket i tidig ålder vad det handlar om.
Vid vilken tidpunkt ungefär så avbröt du er relation och liksom bara fokuserade på att bli, ja, men det övriga? Mm. När gjorde ni slut liksom?
Ja, det där är en rolig fråga, för jag har aldrig riktigt kunnat...
Har ni gjort slut?
Nej, jag tror inte det. Jo, det har vi verkligen. Vi har aldrig gjort slut faktiskt. Jag kanske har gjort slut i affekt 1000 gånger. Ni förstår. Så här.
Känner man igen?
Men, ja, men sen har vi det här med att tänja gränser. Liksom. Att man tar tillbaka och så där, fram och tillbaka. Men, så därför är det lite svårt. När övergår en kärleksrelation man-kvinna till att bli en Florence Nightingale liksom kompisrelation. Det är en svår övergång där, för det var ju naturligtvis massa otrohetsaffärer och skit. För det verkar ju också ingå. Jag har nästan inte träffat någon som har haft en partner som har haft missbruksproblematik som heller inte har varit otrogen. Det är liksom som att lögnerna, vad de än handlar om det är andra partners eller om det är nej, jag var, jobbade över. Alltså, lögnen är ju en överlevnadsinstinkt. Det kan jag fråga er om, som jag tolkar det. Så det är klart att min gräns kom väl i takt med att jag ett, gick i terapi och började liksom vara intresserad av vad det som pågår här med mig själv. Varför gör jag de här valen? Varför sätter jag inte gränser? Till att liksom en gång för mycket. Så att det, men samtidigt så är det svårt att svara på. Det finns nog ingen. Jag tror inte Torsten, någon av oss kan liksom säga när det tog slut på riktigt. Sen träffade jag en annan kille och då var det verkligen slut mellan oss.
Har ni någon relation idag alls, Torsten och du?
Ja, nej men vi har... Ja,
hörs ni någonting?
Ja, gud, jag pratade med honom här om veckan och det var han har ju grejen med Torsten, det passar jag på att säga nu om det är någon som har massa åsikter om honom, och det får man ha, men jag känner nästan ingen som är så rolig. Alltså samtalen med honom när han är i sitt bästa skick. De är helt fantastiska. Han är intelligent, han har en svart humor som är liksom helt underbar. Han har ett jättehjärta. Min bild, om jag ska säga en röd tråd av alla jag har mött som har missbruksproblematik av något slag. Den röda tråden, det är ofta väldigt sköra och därmed vackra själar som går i diket. Det är min liksom tolkning.
Grejen var att jag tänkte på just det när jag intervjuade Torsten i min andra podd.
Ja, vad kul!
Att liksom hälften av det han säger är totalt osammanhängande. Ja. Det är bara så här sludder och det är liksom så här, man bara, vad pratar han ens om? Och hälften är total briljans.
Exakt.
Alltså genialiska anekdoter och sån jävla storyteller och så här skarpa analyser och så här. Så det är som att man kastar sig mellan så här någon jävla, ja men någon, en sluddrande narkoman liksom. Och någon som är bara briljant.
Gud, vilken bra träffsäker tolkning. Eller analys. Det är precis så det är. Och det är just det sista då. Det där briljanta som är fantastiskt. Och ja, nej men gud. Nej, så som svar på frågan, ja. Vi har absolut en relation. Alltså en relation. Ja, men ni fattar. Ja, vi har kontakt.
Ja, ni har. Men jag tänker också när ni väl liksom... gick isär, om man säger så. Även om inte du har något speciellt när du gjorde slut.
Nej, eftersom vi inte har gemensamma grejer och lån och hem och exakt. Sånt som normala människor
har. Men om man tittar på den perioden där du jobbade med dig själv. Hur var det liksom att kliva in i livet igen då? Jag tänker på nya relationer. Var det så att du sökte dig till en viss typ av män? Eller hur påverkades du där?
Nej, men jag trodde ju ett tag att jag kommer aldrig ingå i en relation igen. Jag var helt ointresserad. Jag tänkte, jaja, det är min lott i livet. Det är fine. Men så var det inte riktigt. Jag tror att jag var ganska redo när jag väl råkade trilla in i nästa kärleksaffär. Och det visade sig att den killen var ju som en brygga över. Man brukar
tala om att man gör det.
Ja, just det, för att testa sig fram. Yeah. Mm. Men han var ju då naturligtvis Torstens diametrala motsats. Jag kanske behövde någonting liksom mellan Torsten och han.
Mm.
Och det har jag nu.
Härligt.
För jag tänker att om man har varit i en relation där man har varit starkt medberoende och man har skadats av det, man har formats av det, har man då liksom garden uppe extra mycket och kikar efter sådana signaler då, tror du? Eller hur funkar det?
Nej, alltså jo, på ett sätt så tror jag att så kan det vara. Men om jag går till mig själv så tror jag att jag har hållit på och jobbat så mycket med de här grejerna. Så att jag tror att jag kan i och för sig se, även om det är en enorm, liksom, det är någonting helt annat, så kan jag se små tendenser. När min mamma, som jag älskar väldigt mycket, blev... Liksom, nu har hon fått Alzheimers sjukdom och vi vet det, men alltså, för flera år sedan, innan man visste det, när hon fortfarande var fullt fungerande och liksom en fantastisk kvinna, så här, väldigt bildad, väldigt duktig entreprenör, konstnär, min idol liksom. Men jag började märka så här märkliga grejer, som till exempel att hon brukade, duktig på att laga mat, stå för söndagsmiddagarna när brorsan och jag och ungar och så här. Jag började märka så här små grejer som två potatisar, vi är 12 pers. Märkligt. Istället för att liksom, där kom mitt medberoende, eller liksom en, istället för att så här ifrågasätta varför hon har räknat så fel, så bara för att skydda henne så hällde jag liksom i 25 potatisar till. Hon som aldrig kommer från den där generationen där man absolut inte kan vara skyldig någon något. Alltså när man inte kan stava till inkasso till exempel. Alltså det är så här, det är en skam. Mm. När jag bemärker på hennes hallgolv så här, när jag tog upp posten, vänta, mamma, inkasso, det här är inte sant. Då gick jag och betalade det där för att hon skulle slippa skammen. Varför jag säger det här är som svar på din fråga, att det finns nog en tendens det där att liksom här destruktivt skyddande. Eller det kanske inte är destruktivt det här sista, men lite liksom, istället för att ta reda på varför händer de här grejerna.
Men det där tror jag
och fejsa verkligheten utifrån det svaret som skulle komma upp då.
Exakt.
Jag tror att det är superklassiskt det där, att man hamnar på två stolar liksom, att en del av en blir superbeskyddande och i viss mån också möjliggörande blir det ju, och en annan del av en blir så här, man börjar se signaler men man kanske inte vill känna på dem riktigt.
Nej.
Det blir dubbelt liksom, och så blir den här kampen i skallen, hur fan ska jag göra? Vilken stol ska jag välja liksom?
Exakt.
Det är ju också så när man jobbar i, alltså med sitt medberoende, som jag gör nu till exempel, jag går i en 12-6-gemenskap kring mitt medberoende till exempel, så är det också, det blir diffust hur man ska agera i många situationer. Är jag oempatisk, eller om jag inte gör det som kanske programmet säger, hur fan är det då? Är jag oempatisk eller gör jag åt andra hållet, så är jag medberoende? Det är väldigt diffust.
Ja, men det är en för hårfin gräns.
Ja, det är en jättehårfin gräns det där i. Alltså om man tittar på, i mitt fall, när jag liksom gick in och tog tag i mitt beroende.
Ja.
En stor del i en beroendepersonlighets tillfrisknande handlar om att göra saker för andra utan att vilja ha någonting tillbaka. Att just hjälpa andra till exempel i sitt 12:e steg. Då.
Mm.
Men i mitt fall, det gör det ju också mitt medberoende.
Mm.
För att jag gör en jäkla massa grejer åt andra människor. Så det blir väldigt mycket diffusa saker här. Och det är därför jag tänker så här, hur har det varit för dig? Att sätta, för ibland kan man ju kanske sätta en gräns, kanske lite tidigt.
Mm-hmm.
Du, det där är ditt ansvar.
Ja.
Det tar du an. Så här gör jag, deal with it.
Ja, och då kan man tycka att shit, vad ego.
Ja.
Diva. För att det, ja, men jag tror att du har helt rätt. Den där balansen är supersvår att hantera. Och jag tror i mitt, om jag ska vara helt ärlig, i mitt dagliga liv, jag går inte omkring och identifiera mig som, här kommer jag, Annika Medbrunn-Jankell. No way, alltså det gör jag inte. Mm. Så skulle någon titta utifrån så kan det nog finnas flera liksom tillfällen, och oftare än vad jag kanske vet eller förstår, där man skulle säga det där är ju ditt medberoende, för att jag liksom, jag vill vara en möjliggörare, jag vill vara en, vill vara, ja men jag är och vill vara en ja-sägare, jag vill säga ja till livet och jag vill liksom se andra växa, så att där kommer det säkert in situationer där någon annan kanske skulle säga nej, stopp, här är jag, här är mitt ego, så jag vet inte, jag, ibland vet jag inte, det enda jag vet är, det är när det blir destruktivt, när man liksom på något sätt gör skada på sig själv för att man ska vara snäll eller för att man ska vara schysst eller för att man inte vågar säga nej, då kan vi snacka att man ska liksom se upp lite och kanske ja, söka hjälp.
Hur har din relation till alkohol och droger sett ut under livet?
Ja, jag tror jag skulle beskriva den. Alltså, droger kan vi ta bort på en gång. För jag har aldrig snortat, heter det va? Det kan jag fråga er.
Snortat heter det va?
Ja, men det har jag aldrig gjort. Jag har varit helt ointresserad.
Det har inte gjort heller, Magnus, va?
Snortat? Någon gång.
Har aldrig varit intresserad. Jag kan säga den enda gången, och det är faktiskt den enda gången som jag då har varit i närheten, det var när jag var så här utbytesstudent i USA. Och där rökte ju alla på, alla mina kompisar, ja men, som vi drack mellanöl. Och de tyckte, men jag, det var inte för att jag var den där liksom duktiga flickan eller hade egentligen en åsikt, för jag var skitung, jag var 17 när jag åkte dit, jag var där ett år. Däremot så visste jag att reglerna var så stenhårda, för som utbytesstudent ska man ju representera sitt land och man liksom har fått den här möjligheten att plugga utomlands. Så jag visste att skulle någon skvallra så skulle jag åka hem på en sekund. Mm. Så där var jag så liksom stenhårt nej tack. Men så var det då en vecka kvar, jag är i Kalifornien. En kille som jag tyckte var jättesnygg skulle ha, vars föräldrar var lite täta och han skulle ha ett stort beach party. Och jag skulle ändå åka hem om en vecka. Mitt, liksom, mina duties, eller vad man säger, mina åtaganden som utbytesstudent var över. Och det var en solig dag och det var volleyboll. Drömmen om den, liksom, den amerikanska tonåringen, tonårspartiet, liksom, ni ser. Palmerna, solen, människor som en Pripsblå reklam. Liksom. Mm. Och så gick det runt, nu får ni hjälpa mig med så här knarkterminologin. Nu så här, bong. Mm. Heter det?
En bong.
En vattenpipa, eller va? Hasch,
ja, eller? Jo, men man kan väl röka hasch i en bong, ja.
Ja.
Det kan man göra.
Ja, okej, tack. Ja. Då var det de höll på med. Och så var det då någon, så här, den här killen, bara, ah, you gotta try. Och jag var lite så här skön, hade druckit öl och spelade volleyboll i bikini. Och jag bara, ah, whatever. Och jag testade det här och liksom, sen röktes det Mariana. Och jag var väl liksom lite så här, nu gör jag det här, så vet jag vad, liksom, har jag testat den här delen av den amerikanska kulturen också. Mm. Skitsamma. Det som händer är att det blir kväll, alla är inne i det här stora huset. Och jag minns det här så detaljerat så jag blir rädd när jag pratar om det. Då är det så här, om ni tänker er så här, nästan lite tacky 80-tals vit mjuk hörnsoffa i skinn, mjukt skinn, dyr. Och där sitter alla och jag kommer ihåg exakt idag vad alla på sig, hur alla ser ut. Jag har aldrig haft så skarpt sinne, tror jag. Och den här the bong går runt och jag är inne i det här. Men plötsligt så händer det, och det här kanske ni kan förklara vad det var. I min värld så plötsligt lämnar min hjärna, kan man väl säga. Själen, inte vet jag. Men plötsligt så sitter jag och ser ner på det här tragiska sällskapet från hörnet av rummet och får panik. Den här kroppen där nere börjar fäkta och alla skrattar, för de tycker att äntligen har den här liksom duktiga utbytesstudenten, de tycker att det här är kul, jag har fått en snedtändning. Men den här som sitter uppe i min hjärna, som sitter och tittar ner på det här, får ju fullständig panik. Sen kom jag hem, de skickade hem mig, jag var fullständigt förstörd i säkert 2 dagar. Sen så när jag till slut är liksom vaken, då har jag sån panikångest så att jag bara bestämmer mig där då. Jag kommer aldrig utsätta mig för det här igen. Så jag har gjort det liksom en gång. Som svar på frågan, förlåt att jag brer ut mig. Jag har aldrig pratat med någon om det här.
Det är helt lugnt, jag frågade ju. Och ja, du svarade. Det. Men jag tänkte bara så här, min fråga handlade mest om att det var inte riktigt läge att... Nej, men att Torsten till exempel och du, att ni festade ihop och han ville få in dig i den världen. Det var mest så jag tänkte.
Nej, men tvärtom. Han är nog mer lite som Magnus där, att det var liksom inte så här att det var en fest.
Nej, utan inte ens i början.
I början när vi träffades, då var Torsten... Det han frågade alla människor han mötte var, vad tar du i bänkpress? då missbrukade han gymmet. Han sprang på gymmet på nätterna när det var nattöppet. Mm. Och när vi festade, Torsten och jag, då delade vi på 1 glas vin. Gärna med lite fruktsoda vid sidan. Det var en träningskille.
Just det.
Så att sen själva missbruket, det andra då, man säger att han gick därifrån till tabletter utskrivna på gula recept. Det var ju inte så här, nu ska vi festa loss på lite morfin eller ketogan. Nej, så jag skulle säga nej. Han har aldrig försökt liksom få in mig överhuvudtaget.
Jag tänkte om det förekom tjack och sånt också. Men du svarade bra på min fråga. Så att,
ja, det där andra kom nog senare. Då var inte jag med i bilden.
Ah. Vad säger du, Magnus? Ska vi koppla in Robert Boman?
The House svarar.
Ja, vi är framme vid poddens slut och det vore ju inget avsnitt utan det här segmentet. Vi sitter här med Robert Boman och nu ska han få ännu en fråga. Känns det okej, kära Robert?
Det känns jättebra.
Ja, vad härligt.
Och du mår bra idag också?
Jag mår väldigt bra.
Har han någonsin sagt något annat?
Han mår alltid bra.
Ja, det gör han. Och det gör vi också.
Ja, oftast.
Jag mår nästan alltid bra.
Ja, men det är fan fint alltså. Men Magnus har ju också ett väldigt bra och jämnt mående.
Det har du faktiskt.
Ja. Men det sjuka är att när du hade en svacka så kände jag av det på en millisekund. Ja. Direkt bara, du mår inte så bra nu va? Du bara, nej jag är lite låg. Jag bara, han är låg! Han är låg! Han kan inte vara låg!
Aj, fan, jag har inte rätten att vara låg här längre.
Nej,
du var snabb där, du märkte det snabbt.
Ja, men jag känner av sånt. Det.
Ja. Då ska vi köra veckans fråga, va?
Ja.
Och den lyder så här. Hej killar. Jag misstänker att jag är en beroende person. Hur ska jag undvika att hamna i skiten? Den var tricky, den frågan.
Ja, den var lite tricky eftersom den faktiskt inte berättade så himla mycket. Hur, jag vill ju gärna ställa några motfrågor. Mm. Varför misstänker den här personen att han är det? Och har han beroendebeteenden som han sysslar med? Och...
Vi får väl nästan utgå från att personen kanske inte riktigt har kontroll över någonting.
Nej, men att personen flyr in i saker och gärna vill ha mer och mer och mer av det den gör, tror jag.
Hur ska den här personen undvika att hamna i skiten? Och det handlar ju här om någonting som vi har pratat ganska mycket om tidigare, eller jag har sagt flera gånger, att om jag upplever att jag får problem av att göra någonting, då är väl det ett problem. Så det bästa den här personen kan göra är ju faktiskt att börja söka någon form av hjälp. Om det är med en terapeut eller om det är med beroendevården. Men att han söker sig någonstans där han berättar lite mer specifikt om vad är det för någonting som han upplever som sker om och om igen som man inte verkar riktigt ha kontroll över. Så att det är nog där han får börja helt enkelt.
Ja, det är ganska svår fråga att svara på också utan att få lite mer information, tänker jag.
Ja, och också jag tänker en svår situation att vara i.
Att känna att man har det här merbegäret men kanske inte har fått några riktiga konsekvenser eller så.
Nej, eller fått lite små konsekvenser. Ja. Kanske missat jobbet någon dag eller någonting sånt där. Och så ska man då göra en hel omvändning och be om hjälp. Men nu har han i alla fall ställt frågan, han eller hon, så då får vi hoppas att, att svaret hjälper personen till något form av beslut i alla fall.
Mm. Tack Robert.
Tack.
Tack, tack så mycket.
Tack Robert för din kunskap och din visdom.
Ja, det är bra att vi har honom med oss du.
Det är verkligen bra. Vad skulle vi göra utan
vårt alldeles egna facit?
Vårt alldeles egna beroendehelgon. Ja, då är det dags att börja avrunda ännu ett avsnitt med den förtjusande Annika Jankell.
Det var snällt sagt. Det var kul att vara med, eller det var intressant.
Ja, vad tar du med dig från veckans avsnitt, Magnus?
Mycket. Framförallt så tycker jag det är viktigt att belysa att man inte behöver vara medberoende från tidig ålder. Utan du kan hamna i en sån situation som skapar ett tydligt medberoende. Vi pratar ju ofta beroende och medberoende att det då är i princip medfött för att man har haft de familjeförhållanden när man har haft dysfunktionella uppväxter. Och det är ju tydligt tecken här och tydligt bevis på att så behöver det inte vara. Man kan hamna i i en väldigt destruktiv relation som skapar ett medberoende. Mm. Så det är nummer ett, om man ska titta på olikhet från mig. Men jag känner igen mig så otroligt mycket i det här med det slutna familjesystemet. Det ska se superbra ut utåt sett. Och sen är det ett kaos som pågår innanför stängda dörrar. Mm. Och det som gör mig glad är att du lyckades ta dig ur så pass som du gjorde ändå. För att det är ju många som tar hjälp lite halvdant så där. Man måste, precis som med beroende, när det kommer till er som lyssnar och känner igen er, det är precis samma insats som kommer att krävas som det är av en beroende. Mm. Om jag vill förändra mitt liv, jag behöver alltså programmera om mig själv. Jag behöver göra en 2.0 version av mig själv. Jag ska inte hitta tillbaka till någonting som jag haft tidigare, för det vet jag, det har inte funkat. Du behöver skapa en 2.0 version av dig själv. Så precis som med beroende så är det likadant med medberoende. Man behöver ta hjälp, för man klarar det inte på egen hand. Mm. Det tar jag med mig. Du då?
Jag tycker mycket om att ni redan från start pratade så ledigt om det här med varandra, du och dina barn, och att ni pratade om det som en sjukdom. Att ni liksom inte försökte försköna eller göra till något annat. Liksom. Och jag tror att det är viktigt för många lyssnare att ta med sig, folk som har liknande situationer faktiskt, att kommunicera med varann. Och så gör det mig också glad att du verkligen försökte skydda dem från kaoset. Liksom. För det blir så lätt så att, ja, men framförallt när man är medberoende, att man försöker inkludera den sjuka till varje pris och att det går ut över barnen, och så är liksom bara, ja, men cirkusen igång och bara ongoing. Men jag tycker att du verkligen har föregått med gott exempel, att du verkligen försöker skydda barnen, och det gör mig jätteglad.
Vad härligt. En sista grej från mig då, det är att så många gånger under de här åren så lägger folk huvudet på sned och liksom vill tycka synd om mig. Jag har aldrig, och det tror jag på nu tar upp det med barnen, för mig att ha offerkofta, jag har aldrig upplevt mig som offer inför mina barn.
Ja, det är jättefint. Ja. Just den grejen och det här om att du verkligen pratar om Torsten på ett så varmt och fint sätt. Det säger också någonting om hur långt du har kommit med det här och i ditt jobb med dig själv. För att jag tror att en människa som inte hade tagit så mycket hjälp och jobbat med sig själv skulle nog kunna hamna i lite skuldbeläggande och lite skitsnack och så här. Men du talar ju om honom på ett väldigt varmt och fint sätt, och det gör mig jätteglad.
Vad
tar du med dig? Jag har faktiskt en sista fråga till dig. Om vi nu har lyssnare som känner igen sig i din story, vad är ditt tips till dem?
Men mitt tips är för första att, precis som du svarar egentligen på det. Det är det där att ensam är inte stark. Man måste tala, och det kanske är så att istället, för man talar ju lätt med de närmsta kompisarna och sådär. Och det är fantastiskt, det är viktigt. Men framför allt, inte tala om den här personen som är omkring en, som missbrukar, om det är ens partner eller syskon eller förälder, whatever. Utan också tala om hur man själv, liksom i mitt fall, vilka val gör jag och varför. Mm. Jag tror att det är svårare i och för sig om det handlar om ens barn som har missbruksproblematik. Eller liksom, för då kan man inte riktigt så här, tala om val på samma sätt. Men jag tror att det är viktigt att tala ändå om så här, sig själv. Och se missbruksproblematiken som sjukdom. Ja. Inte som Nemo var inne på, skuldbeläggande. Mm.
Tack för din tid, Annika Jankar.
Ja, jättetack. Du har hjälpt många med det här.
Ja, det jag tycker jag vill säga till er. Jag tycker jag blir lika faktiskt både rörd och lycklig och hoppfull när jag ser hur ni två sitter och pratar om det här som faktiskt har den egna erfarenheten. Det tycker jag är stort. Mm. Jag har en sista fråga också.
Wow, det kunde vi vänta oss, va?
Kör. Nej, men när du och jag träffades, Magnus, på kräftskiva för ett tag sedan, då sa du att man talar om att ändra ordet medberoende. Och då får du gärna säga vad man planerar att kalla det och är det bra eller dåligt?
Anpassningssyndrom.
Just det.
Jag tror att det är bra, och du har också egentligen svarat på det under tiden när du sa att du inte ens åt en Alvedon. För att medberoende föder ju också den här tanken om att, fast jag sitter ju inte och knarkar eller dricker med min. Så att anpassningssyndrom jobbar de just nu med etiska rådet att faktiskt addera till. Vi kanske också snabbt ska också säga till er som vill söka hjälp för det här, så finns det ju två självhjälpsgrupper. Det ena är Al-Anon och den andra är Co-Anon. Mm. Och det kan man söka bara på Google. Och våga höra av er, för det är alla som är med i de här gemenskaperna lider och har eller lidit av ett medberoende. Så det är inte så att ni är ensamma där, utan våga ta kontakt med dem.
Tack Annika, tack Magnus.
Och tack till alla er som har lyssnat. Och tack Nemo och Annika.
Tack Magnus och Nemo.
Ha det bra, snart är det onsdag igen.
Hej då.
Hej då.